Snedtänkt.
P1, Sveriges Radio.
God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt. Podden som tar upp sånt som andra poddar inte tar upp. Och idag har jag tagit mig till Koppom. Det är inte varje dag man tar sig till Koppom. Varför har jag gjort det då? Jo, i Koppom ligger ju Silence Studio, så det har det gjort sedan hur många år som helst. Och här har Eva Wilke jobbat sedan begynnelsen. Du är en av initiativtagarna och startarna. Välkommen hit!
Tack så mycket!
Det ska du säga till mig.
Hej!
Eftersom jag har tagit mig hit.
Ja, verkligen. Välkommen!
Tack så hjärtligt. Mm. Du, men så är det. Silence, har du varit med och grundat en gång i tiden?
Ja, det blev väl så kan man säga.
Mm.
För att min dåvarande pojkvän Anders Lind och hans bästa kompis Josef Hochhauser startade Silence. Och då blev man ju automatiskt med på ett hörn.
Ja.
För att det var spännande, intressant.
Men det här är i Stockholm och det här är rent av i slutet av 60-talet?
Eller? Ja, 69.
Ja.
70 bildades bolaget, men 69 träffades Anders och jag och då började han spela in Sagan om ringen med Bo Hansson.
Mm.
Och för att ge ut den så startade Silence.
Just det, det ena gav det andra på något sätt.
Ja, precis. Och så sa Josef, Eva, kan du skriva en pressrelease på Sagan om ringen? Ja, visst, det kan jag göra. Vad ska vi, hur då? Ja, du ska bara berätta om vad det är för någonting. Okej.
Okay. Och vad var det för någonting? Minns du vad du skrev i pressreleasen 1970?
Nej, inte precis, men jag berättade väl att Bosse kom från Hansson och Karlsson och hade läst böckerna som alla andra och att det var fantastisk musik som bara ja, passade jättebra.
Räknar du och jag med att alla vet vem Bosse Hansson var och vad Sagan om ringen var? Ja, okej. Okay. Så vi inga... Han spelade ihop med Janne Loffe på klubben Philips.
Ja, och runt om överhuvudtaget i Sverige. De var ju jättepopulära. Jag vet inte om de kom till England eller om det bara var meningen. Bosse gillade inte att flyga och vara utomlands. För sen någon gång på 90-talet så skulle de återförenas.
Mm.
Och Bosse ringde ganska ofta hit till Värmland, till kontoret och ja, om allt möjligt. Och då var han väldigt bekymrad för att de vill att vi ska åka till Japan och till England och jag vill inte åka. Jag vill inte åka så långt, Eva. Vad ska jag göra? Ja, så du kan ju alltid säga nej.
Mm, ja, det är väl de alternativen som finns. Ja, antingen åker du eller inte.
Ja, precis. Och de åkte inte.
Nej, jag förstår. Alltså, Hansson och Karlsson hette de. Karlsson stavat med K och Janne Loffe stavat gärna med C.
Mm.
Det där får någon annan reda ut varför, ja. Varför det var så.
Ja.
Men hela sättningen är alltså Bo Hansson på orgel och Janne Sedermera Loffe Karlsson på trummor.
Yes.
Och vid minst ett tillfälle så var då Jimi Hendrix med och jammade på gyra.
Ja, det var på Philips där, någon sen natt.
Mm. Men det blev ju legendariskt såklart. Den natten fick vingar kan man säga. Mm.
Ja, det var ju inte så många som var där som hörde det, men Anders var ju där och spelade in det. Det är många som vill att han ska ge ut det. Jag tror han skickade en kopia till Loffe någon gång som sedermera har hamnat på YouTube eller något sånt där. Jag vet inte riktigt.
Men de tre trivdes ihop bakom instrumenten.
Ja,
var det bara en gång?
Alltså... Nej, utan så fort han var i Sverige så brukade han höra av sig till, ja. Till Bosse och Janne.
Och han var här några gånger. Jag menar, han blev ju bara 27 år gammal, men ja, han var det. Väl här några svängar.
Ja, jag tror det. Och han spelade ju in en av deras låtar också, Tax Free.
Just det. Och han hade ju också skaffat barn här.
Precis.
Ja. Fick man det går ju i sig ganska fort. Eller?
Ja, det behöver inte ta så lång tid. Det kan gå på 30 sekunder
ja,
har jag hört.
Ja, jag med. Såklart bara saker jag har hört. Ingenting jag har någon egen erfarenhet av.
Nej.
Men som helst, alltså, kan man säga att klubben Philips är behöver vi berätta vad det är för att man ska förstå vad Silence är?
Nej.
Nej, okej. Okay. Men det var en klubb i Gamla stan?
Nej, på Drottninggatan. Okay. Det var ett gammalt konditori i en rivningskåk på Drottninggatan. Nej, det behöver man inte förstå för att förstå vad Silence är. Utan det var så där att Anders hade jobbat med Fylkingen, så här elektronmusiksällskap.
Ja, men det kan du berätta för mig vad Fylkingen är. Alltså jag har alltid förstått. Ja,
men jag vet inte det, så mycket vad Fylkingen är. Det var en massa skumma typer som hade en massa roliga ljud för sig.
Men det var Fylkingen en scen?
Ja.
Eller var det en klubb? Eller var det ett sällskap?
Det var nog någon form för förening eller sällskap eller någonting.
Men de poppade upp lite här och var?
Det var elektronmusik och de hade väl sedermera. Alltså de var nog tekniknördar, så den första 8-kanaliga bandspelaren som kom till Sverige, det var via dem, tror jag.
Var de kopplade till EMS, EMS,
ja,
elektroniska musikstudion?
Ja, jag tror det på något sätt.
Ja, okay.
Fast jag hade som bara de så här lite i periferin.
Ja, du tyckte inte det var så behagligt att lyssna på?
Jo, det var intressant. Det var roligt. De kunde ha allt möjligt konstigt för sig och så. Men jag var med. Det hände så mycket annat. Liksom när första Gärdesfesten i juni där, mitt på Gärdet, utan tillstånd och sådär.
1970 är det.
Ja. Då hörde vi Gud i brallan för första gången.
Och det är några uppkäftiga figurer från Uppsala.
Ja, precis. Det är så här, lite studentikost, men samtidigt så här ganska punkigt.
Ja, just det. De gjorde ju Ulf Per Ålrog, handklaver och klarinett ska det vara.
Handgranat och bajonett ska det vara.
Just det. Så låter parodiversionen.
Ja, precis. Handgranat och bajonett ska det vara. De gjorde liksom, hej Gud, vad står det där med brallorna nere för? Och fy på sig sosse, vad du luktar skit. Och det var verkligen så där, de drogs inte riktigt för någonting. Och det var jäkligt stökigt på scenen. Och folk fick gärna hoppa upp och vara med. Och det var någon kille som alltid var med. En liten magig kille som hade en sån där tin whistle, liten flöjt, som nästan alltid hoppa upp och skulle vara med och spela, som stod liksom i bakgrunden och spela på den där lilla flöjten.
Alltså ungefär en sån som Johannes Brost hade i Gäster med gester.
Kanske, vet jag inte vad du säger. Men det var så här,
du får tro mig.
Ja, men det var roligt. Och då var ju Anders hade åkt till USA då för att försöka sälja Sagan om ringen till något stort bolag. Så han var där med någon kompis. Medan Josef då såg till att spela in Gud i brallan på en dag, mixa på en dag. Och nästa Gärdesfest, den stora som alla pratar om, den ägde rum i augusti. Och då fanns det ett omslag och en skiva färdig med Gud i brallan. Mm. Som vi då sålde där på den festen.
Alltså är det den som heter Tedoja?
Nej, den heter Ut i vår hage.
Just det. Ja, precis. Och då är det återigen det parodiska och studentikosa.
Precis. Ut i vår hage. Växa blåbär. Ut i vår hage. Växa blåbär. Spel i vår hage. Träffas vi där.
Men du, jag måste bara förstå här. Alltså, var spelas detta in? Hade ni eller de byggt sig en studio någonstans?
Du, det vet jag faktiskt inte var det där spelades in.
Eller hyrde man in sig någon studio?
Nej, jag vet inte. Det var Ingmar Olsson som Anders jobbade med. Han är en sån här ljudguru.
Men var spelade de in Bosse Hansson?
Ja, men då hade de hyrt en sommarstuga ute i Saltsjöbaden eller Saltsjöbo eller något sånt där.
Mm.
Och höll på en hel höst och vinter. Och spelade in det. Sen mixades det på Sveriges Radio någon merstans. Det var så där att jag jobbade som lärare på dagarna. Jag pluggade på universitetet och sen vickade jag som lärare och hade bara hand om problembarn som ingen annan ville ta hand om.
Mm-hmm.
Och sen så träffades vi på kvällarna och lyssnade på musik och gjorde saker och på helgerna och sådär. Så, alltså, i början där, första tiden, då var inte jag sådär jätteinvolverad i mer än att tycka saker, ha åsikter om saker.
Nej, jag förstår, men vad deras ljudintresse, alltså vilken ålder är ni ungefär när det här sätter igång?
Drygt 20.
Ja, och deras ljudintresse, det som kommer från pojkåren, att man håller på,
ja, det var Anders ljudintresse. Han, ja, han köpte en Revox för sin första lön.
Mm.
Och åkte runt och spelade in Hansson och Karlsson live med två mikrofoner. Och sen så importerade Josef och han plattor från USA, liksom allt det. För det hände, började ju i USA, hela allt med Grateful Dead och The Fugs och allt vad de hette. Det var liksom det som var så häftigt, den där, det hände så mycket, för plötsligt så var det som en damm som brast. Folk var nyfikna, alltså det fick låta hur som helst, man experimenterade, man liksom försökte hitta nya sound, nya vägar. Plötsligt sjöng man på svenska, man sjöng om saker som berörde en, för det hade ju varit liksom, ja, tio i topp och engelsk pop och amerikansk pop, lite sådär. Plötsligt så bara hände det allt på en gång. Och det var ju det som engagerade. Och då var det ju sådär att, ja, Anders visste hur man gjorde, hur en grammofonskiva blev till. Att det skulle graveras och att det skulle, de lacken skulle skickas till ett presseri och man skulle liksom pressa plattan och man skulle provlyssna och sådär. Och då fanns det ett presseri längst ner på Karlbergsvägen, nära Karlbergs station. Där hade Svante Räv i en källare.
Svante Räv
ja, hade en skivpress.
Är det någon i Fablarnas värld vi pratar om nu? Nej, han hette så på riktigt.
Okay. Och det var en speciell figur. Han hade ett kontor där nere i den där källaren. Jag vet inte riktigt vad han gjorde, för sen började han i alla fall sälja språk. Kurser och språkresor och tjänade massor med pengar. Men då hade han en skivpress där nere och där stod Otto och pressade skivor.
Ja.
Och svettades. Och då var vi nere där och hämtade liksom de första exen som kom ut ur pressarna. För och så provlyssna efter knäpp och knaster och om det var någon bubbla i matrisen eller sådär.
Mm.
Så där var vi ganska ofta. Och sen...
Ja, för nu har ni satt igång skivbolaget Silence. Alltså,
ja, men nu skulle vi ge ut Sagan om ringen då,
ja, just
till exempel.
Ja.
Och då var vi nere och hämtade de första pressarna och lyssnade.
Hos Svante Räv och Otto.
Hos Svante Räv och Otto, ja. Och där pressade vi skivor ganska... länge. De första kanske par åren. Men sen så träffade vi MNV som hade börjat samtidigt.
Mm, i Vaxholm.
Ja, precis. Och det, vi hade ju ett gemensamt problem. Distributionen, när man väl hade fått gjort den där skivan, så skulle den ju ut i skivaffärer. Och i Stockholm kunde man gå själv och sälja. Och jag hade dragit in min kompis Håkan Lind som också var med. Och, alltså vi var...
Ytterligare en Lind här. Jag vill bara snabbt ta för till protokollet att jag inte heller är släkt.
Nej, det är ganska vanligt namn.
Ja. Ja, men bara om folk sitter och funderar. Ja, så det, här, jag, det finns inget jäv.
Nej.
Ingen jävsituation.
Nej, men vi var ett gäng, liksom ett kompisgäng. Och vi träffades varje kväll och vi lyssnade på musik och... ja. Överhuvudtaget. Man gjorde sig nyttig. Hur som helst så hade vi den där, vi hade distribution via Proprius. Det var nog Mia Pia Boetius pappa eller någon släkting, om det var pappa eller farbror eller någonting. som hade en liten skivdistribution där han distribuerade Lena Gran, han gjorde plattor med Lena Granhagen och en del andra. Det var nog lite så här småreligiöst, men han var väldigt trevlig och gjorde fina saker. Men ja, det var inte riktigt samma.
Inte hennes pappa professor.
Ja, men då var det inte hennes pappa.
Han var på sin, han kanske drev det på sin fritid.
Nej, men då var det nog någon släkting bara.
Ja, det är ju någon sekvens där i, om det är, det är ju inte i Jack, men Ulf Lundell var ju tillsammans med Maria Pia Boethius, så hon är med i Jack, och sen så skrev hon någon slags hämndbok som heter Svensson Svensson, och där berättar hon att han vill alltid ligga med henne på hennes pappas skrivbord i någon sorts klassakt, att nu, okay, nu ska liksom Lundell sätta på överklassen här på något sätt.
Okay.
Ja, det var bara apropå Maria Pia Boethius.
Ja, men hur som helst.
Hur som helst.
Det räckte ju inte riktigt.
Nej, jag förstår.
Så när vi träffade MNV så kom vi på att de hade samma problem. De distribuerade via GDC som var grammofonernas. Det var en sån här distributionscentral. Men de hade gett ut skivor med Gunder Hägg. Mm. Och när skivaffärerna ville beställa den så fick de beskedet att nej, den var slut i lager, vilket den inte var. De ville inte sälja sån kommunistskit.
Just det. Gunder Hägg säger de med Blå tåget.
Ja, precis. Så då träffades vi och startade samdistribution tillsammans. För vi var alltså såna där doers. Vi tog tag i problemen och löste dem helt enkelt.
Mm. Och samdistribution, det var också ute i Vaxholm.
Mm. Det var ute i Vaxholm. Tore Berger hade något litet arv, så han köpte Vaxholms biograf. Och då delades biografen av, så att i ena halvan kunde man se bio och i andra halvan hade man tagit bort stolarna och där var skivlager. Och på balkongen var det kontor. Och det var då konstnärer och musiker och kompisar som började jobba där. Och ja, vi måste ha en faktura. Hur ser en faktura ut? Och så gjorde man det. Och så hade man ju ständiga stormöten. Och alla hade åsikter om allting. Men skivor packades och skickades. Och när Hoola Bandoolas blåa platta kom, Vem kan man lita på? Bo Hanssons I trollkarlens hatt kom ut båda två före jul. Då fick vi åka ut allihopa och packa skivor.
Mm.
För då...
Och då var det förhandsbeställningar då? Alltså.
Ja, eller beställningar bara. Alltså, ja, det var ett jäkla... Sen var ju samdistribution en stor del av musikrörelsen, kan man säga, som bidrog till att andra bolag startade också och kunde komma ut i skivaffärerna. För det blev ju... Ja, det spred sig som en löpeld och alla ville göra gärdesfester. Alltså utomhus gratis fester överallt i Sverige. Det poppade upp överallt.
Mm.
Och banden åkte runt och spelade.
Men man kan säga alltså, att Silence då och MNV, ni bildas ungefär samtidigt. Och där är alltså 69, 70, 71,
ja,
där får detta form.
Mm.
Och när bildas samdistribution, det är också...
72 tror jag.
Ja.
Så det var precis nystartat när vi fick sån flygande start liksom.
Ja, just det. Och det här är lite grann hörnstenarna då, åtminstone i skivdelen av musikrörelsen.
Ja, det kan man säga. Ja, det kan man säga.
De inledande, sen så tillkommer ju fler bolag allt eftersom. Men,
ja,
men det här måste ju vara pionjärbolagen.
Mm. Ja, så var det.
Alltså utan att kränka någon, men jag glömmer inget.
Jag såg ett
här,
tv-program om Nacksving. Och där kunde man ju, det var ett väldigt konstigt program, för där framstod det som om det var Nacksving som startade musikrörelsen, men Nacksving startade 76. Och de var ju med och tog död på musikrörelsen på det sättet att de startade en alternativ distribution till den alternativa distributionen.
Plattlangarna!
Ja, precis.
Ja.
Och det var ju verkligen så här att söndra istället för att ena. Så att det, istället då för att samla krafterna och ekonomin, för det var ju det stående liksom, vi måste höja distributionsavgiften. Det var ju hela tiden, varje gång vi åkte på stormöten till samdistribution. För att, sen har man ju fått höra roliga historier av musiker som har jobbat där ute på samdistribution. Har man ju fått höra nu i efterhand vad de hade för sig för mycket roligheter där ute.
Alltså, de var inte bara koncentrerade på distribution?
Nej, nej, nej. Nej. Men det var så det var. Det var härliga, härliga tider.
Ja, ja, jag undrar er allt detta. Men ja, man kan väl inte bara ägna sina dagar åt distribution, herregud.
Nej.
Nej. Naxfin kom vi in lite grann på där. Det var ju alltså, Tommy Rander, göteborgare, ideolog. Han tog även över Musikens makt, som väl också startade i Vaxholm, alltså tidningen. Och han skrev väl, om det var i GP eller GT, han skrev någon av tidningarna och hade med sådant frilanskontrakt med Sveriges Radio. Så han hade ju en viss position där han var. Han var väl inte så förtjust i Silence?
Nej, han tyckte vi var ett gäng flummiga som var helt skadliga för musikrörelsen. Jag vet inte.
Ni höll ju på med massa haschmusik och så. Massa
instrumentalmusik.
Ja, vad handlar de texterna om? På vilket sätt är de uppbyggliga, Eva? Om det inte ens är en text, hur ska jag då kunna veta hur jag ska förhålla mig till musiken?
Det är så som det är med kultur, vet du. Man vet inte riktigt hur man ska uppfatta allting. Det är det som är det häftiga med kultur, att det kanske ger en upplevelse som man inte trodde att man någonsin skulle få. Nej, men och sen hade vi ju artister som Jan Hammarlund och Turid och sådär, och Thomas Wiehe. Och det var ju inte direkt politiska texter, men det var ju poetiska texter, och Jan var ju ganska politisk på sitt sätt.
Jag vill tala om för hela världen att jag är kär i Ville. När han sitter och gnider på sin fiol, är han världens sötaste kille. Är han världens sötaste kille.
Musikrörelsen blev ju kidnappad, kan man säga, av vänsterrörelsen.
Av politrucker.
Politrucker som liksom började ha åsikter om vad som var rätt och vad som var fel i musik och sånt där. Så det är ju, det är förfärligt. Till och med Philemon Arthur var ju politiska, kan man säga. Alltså de hade ju, ja, inlägg i miljödebatten.
Tänk vad naturen är underbar.
Exempel, till exempel. Det kan man väl se som ett inlägg i miljödebatten.
Tänk vad naturen är underbar. Tänk vad naturen är fin.
Ja, ska vi öppna dörren till Philemon Arthur and the Dung?
Ja, det kan vi göra.
När kommer första plattan 71? Och de är ju ett av, jämte Bo Baldersson, så är det ju det är det stora mysteriet i svensk 1900-tals kultur. Vilka var de? Och olika saker har gissats. Två vanliga gissningar är ju antingen att det är bröderna Wiehe, det vill säga Mikael och Thomas. Jag som skåning blir ju provocerad av det förslaget, för att jag hör ju skillnaden på malmöitiska och nordvästskånska. Och det andra, lika vanliga och lika, i min värld, och lika knasiga förslaget är ju att det skulle vara Risken finns. Alltså två killar från Älmhult som redan gör knasig musik, att de skulle ha ett hobbyprojekt där de gör samma sorts knasig musik anonymt och sämre. Vilka var de?
Ja, det kan man undra.
Nej, men det här är ju en hemlighet. Men du är en av de få som vet. Vilka är det som vet?
Alltså, det är några stycken. Som har fått det stora förtroendet, inte av mig utan av Philemon själv. Det finns, alltså jag har i alla år vidarebefordrat post och sedermera mejl och sådär till Philemon, och ibland så uppstår det kontakt. Det är väl det jag kan säga.
Men det börjar med att ni får en kassett eller ett rullband.
Ja, vi får ett litet rullband. Jag undrar om det var någon i Trägräs och Stenar som fick det först.
Ja, för det
som
där,
sen gav det till oss.
Ja, för det där är ju ett sånt där mysterium. För att det är väl så på nämnda Gärdetfest att Thomas Meragartz framför In kommer Gösta.
Och så kan det vara.
Och det gör han innan den låten finns på skiva.
Då vet du mer än jag faktiskt.
Ja, men det här men det här är ju inte okänt.
Alltså, nej, men det var de som fick det först. Och så tror jag Bo Anders sa att Anders, lyssna på det här, nu kan vi lägga av.
Ja, men det här är roligt. Alltså Trädgräs och Stena då, som ju spelar väldigt ekvilibristisk.
Nej.
Nej? Okej, hur skulle du beskriva Trädgräs och Stena? Jag lämnar det åt dig.
Ja, men jag skulle inte säga att de är ekvilibrister. Bo Andersson spelar ofta lite fel sådär.
Ja, okej, fel ord. Men
alltså de har ju, de spelar en repetitiv, vad ska man kalla det? En musik som startar från noll och går upp i crescendo för att sen plana ut. Och de kan ju, live var ju ofta så där en låt kunde hålla på i en halvtimme.
Det var härligt. Flummigt är ju ett,
flummigt kan man säga.
Nog många kalla det. Ja, om vi liksom använder det ordet utan någon som helst värdering så tror jag ändå att vi kan göra oss en bild. Introvert, sökande.
Men ändå liksom element från rocken.
Och de finns och de är väl lite, de är väl barn av någon sorts liksom hippiekultur.
Ja, de var väl påverkade av allt som hände i USA också, The Fugs och Grateful Dead och hela det där.
San Francisco-scenen.
Ja, precis. Ja. Och New York-scenen. Fugs var väl mer från New York. Och, så det hände ju överallt då. Woodstock var väl förebild för Gärdesfesten och sådär. Det var ju så, det var så det spred sig.
Men det här gänget om som heter Trädgräs och Stena, för det är där Thomas Meragat spelar trummor. Och till och med så att Thomas Tidholm var med.
Ja, i International Harvester som var föregångaren.
Så var det. För de framträdde på någon av Gärdesfesterna 1970.
De var med och startade den första lilla Gärdesfesten.
Ja, så de var till och med med på bägge två kanske?
Ja, precis. Ja.
Men, och på en av dem, för där finns filmat material som jag har sett.
Ja,
på
Werner Hartley gjorde ju en film om det på SVT. Rainer Hartley heter han, ja. Precis.
Precis, och där framför Trädgräs och Stena inkommer Gösta, det som sen, alltså som man ser en förståelse med Philip Monatus.
Ja, just det, det har du rätt i.
Låt.
Det har du rätt i.
Och det här är ju tecken på att innan Filemon är liksom fästa på LP och spridda och distribuerade, så har en tape eller en låt i alla fall nått pojkarna i International Harvester / Trädgräs och Stena.
Så där kan man sen kan man slå en loop till att vi fick en Filemon skickade till oss en liten gul postkassett. Posten hade små gula kassetter som man kunde skicka hälsningar på ett tag där.
Ja, det är ett 80-talsfenomen. Fanns det redan på 70-talet?
Nej, det här är senare, ser du. För här kommer en... Det är så typisk Silence-historia på något sätt. Hur vi liksom är trogna våra artister på många sätt och hur historien liksom upprepar sig någonstans. Jag har då skickat någonting till Filemon som var adresserat till Filemon, Care of Silence. Så jag har paketerat i neutralt kuvert, skickat. Sen kommer det tillbaks från Filemon. Lyssna på det här.
Jag lyssnar.
Och då var det en kassett med Bob Hund.
Alltså, Filemon Arthur skickar till er en kassett med Bob Hund.
Ja, men för att Bob Hund hade skickat först den kassetten till Filemon Arthur.
Ja, okej.
För att de gillade Filemon Arthur väldigt mycket.
Ja, absolut.
Och skrivit ett brev.
Ja.
Och så tyckte Fille att det här borde väl ni lyssna på. Varpå vi bara ett par veckor senare såg dem på Hultsfredsfestivalen.
Så ni fick tipset om att göra Bob Hund, spela in Bob Hund. Det fick ni från Filemon Arthur.
Precis.
And the dung.
Ja.
Detta kände jag inte till.
Nej.
Så det är därför jag... Va? Ja. Är detta sant? För ja, men... vad jag vet är att så småningom gjorde ju Filmonator en Bob Hund-cover.
Mm.
Reinkarnerad, exakt som förut.
Exakt.
Det är väldigt fint i någon Bob Hund-dokumentär där man får se när Bob Hund får höra den här för första gången.
Mm.
Först så var det nyheter, sen kom en melodi. Afrika skakar och den står epidemi.
Det måste vara ett mycket märkligt ögonblick. De här människorna som vi har lyssnat på i hela vårt liv och som vi aldrig har sett på bild och som kanske inte finns. Nu hör vi dem sjunga vår musik.
Mm.
Ja, det, men vad spännande.
Ja, det är så här rolig.
Men hur har Bob Hund fått kontakt med dem från början då? Det vet inte du.
Men de har skickat sin musik till...
Ja, och då har den gått via dig, fast du har bara skickat vidare utan att veta vad detta
är. Nej, jag öppnar ju inte deras
post. Såklart.
Utan jag bara packar om den och alltså, och så. Så, nej då, jag är ju inte någon, det är inte någon Stasi här som öppnar post.
Nej, det var inte, om ni gick och tolkade så så ber jag om ursäkt. Filmonator and the Dang, de gör, vad heter den första skivan? Den heter inte Musikens historia del 1 och 2 då, va?
Nej,
det är första CD-versionen.
Ja, nej, den heter bara Filmonator and the Dang.
Ja, just det. Så småningom så släpps den, eller jag släpper en samlings... CD som har den fantastiska titeln Musikens historia del 1 och 2.
Mm.
Det är också där det finns en alternativ låtordning.
Ja, precis.
Så antingen kan du lyssna på den i den här ordningen eller så föreslår vi att du programmerar om och spelar den i den ordningen istället. Mm. Ja, men det här finns ju så mycket stories och legender och så här, och jag tänker, du får gärna säga vilka det är, för då kommer jag att få ett skop, men jag har all respekt för om du inte gör det. Jag kommer inte att bli arg på dig om du,
nej, det är bra,
om du låter bli.
För jag kommer såklart inte säga det.
Eller?
Nej.
Det heter ju, alltså, och det här är ju verkligen en legend som sprids vidare, att Filmonator and the Dang fick en Grammis.
Mm.
Och det är ju inte, det går ju att kolla upp det. Alltså, det var väl till och med tv-sänd till Lasse Holmqvist som får kungöra detta.
Mm.
Och så brukar det heta att det var ett av skälen till att Grammisgalan lades ner.
Ja, jag vet inte om det var därför. Jag tror att det var protester utanför. Man kan inte tävla i musik. Och det var... De kanske tyckte att det var för dåliga skivor som fick... Men vi tycker det är kul att säga att det var därför den lades ner. Och
ja,
sen var det väldigt roligt för att när den togs upp igen efter många år,
ja, typ 87 eller så,
då passade vi på att släppa en kassett med Filmonator som vi packade i en konservburk.
Alltså studio som, över 1914 års badmössor.
Ja, precis. Fast själva konservburken, den hette då... Äkta skånska naturljud. Det var ganska roligt för när vi skulle hämta den där kassetten då, den stod i fiskehamnen på något sätt. Det var rörigt med den där konservburken, men det var roligt.
Kan jag mycket väl tänka mig att det var.
Skivaffärerna visste inte riktigt vad de skulle göra med den.
Nej, just det.
Det passade inte in i några format.
Nej, just det.
Skivbackar och sånt där.
Nej, de hade inga konservbackar.
Nej, de hade inte det.
Men Filmonator and the Dang, alltså, det är svårt att veta för mig. Har de alltid funnits som en sorts referens om någonting som man ibland spelar under en viss period av livet? Det tyckte man det var det roligaste som fanns. Och sen så återupptäcker man ibland. Och sen så har jag spelat det för mina söner som tycker att framförallt den här goddag, yes, det heter jag.
Goddag!
Exakt, som den. Alltså inte är inkomma gösta.
Nej, precis.
Goddag, yes, det heter jag. Goddag, yes, det heter jag. Goddag.
Våra barnbarn i Köpenhamn älskar den.
Ja,
och står och liksom sjunger med, och så när det där kommer kläm i god dag, då är det liksom bara full extas.
Ja, man hör hur det distar och så här. Det är ju någonting primitivt, någonting ursprungligt. Någonting, ja. det här är liksom urhuman på något vis.
Ja.
Man sjunger med löjlig röst och sen så skriker man. Mm. Kan man svara på hur gamla de var när de gjorde första skivan? Ungefär. Alltså, pratar
unga,
vi
här? Unga.
Alltså unga nere på tonårsnivå?
Ja, tonårsnivå.
Unga tonåringar? Är de 13-14 eller är de 18-19? Mm.
Kanske någonstans mitt emellan.
Ja, du märker, jag är ingen skjutjärnsreporter. Du märker även jag. Den här blev lite grann ett kultfenomen, får man väl säga, den här skivan. Och det är ju väldigt roligt att den av alla skivor som gjordes det året, för det görs ganska mycket musik och ganska alltså, de här bolagen vi har nämnt, de börjar ju liksom ställa sig på fötterna och börjar liksom producera saker och sådär. Och det görs ju massor med musik, även liksom Sonett och Metronom och Polar, så gör ju massa musik. Men det är den här skivan som Grammisjuryn bestämmer är den intressantaste.
Ja. Det var väl också vilka som satt i juryn, va? Det var väl några på Sveriges Radio som var med och lite sådär. Så det var väl lite typ alternativa människor, tror jag, som kanske hade hamnat i Grammisjuryn som gjorde att det blev så. För Filmon Art and the Done är ju verkligen en vattendelare. Antingen så älskar man det eller så skakar man bara på huvudet och säger bara, vad är det här? Det är avskyvärt, vad hemskt, det här är inte musik.
Ja, alltså för mig är det så självklart att det här måste man säga som ett humorprojekt. Alltså, musikaliskt, jag har lite svårt att digga det. Jag har lite svårt att det är inte någonting jag skulle vilja fanns i bakgrunden när jag njuter min söndags espresso.
Nej, kanske inte. Men,
och min bagel.
Men det är ju liksom, de har ju fantastiska melodier.
Ja. Så de inte alltid gör det bästa liksom, med.
Det finns rock'n'roll i botten också. Och det är ju, alltså det har ju gjorts massa covers på film och artelåtar.
Ja, ja.
I alla möjliga versioner. Så att låtarna som låtar håller för att göra sig nästan vilken sättning eller version som helst. Och det är det som är bland annat så fantastiskt, tycker jag.
Mm. Och det kan jag väl hålla med om att då kan man ju liksom se dem lite grann som demos eller så här. Men det blir ju någonting annat när vad har vi för Filemon covers? Ja, till exempel när Trädgräs och stenar spelar ju...
Ja, Hedningarna har gjort det.
Ja.
När Hedningarna var här och spelade in och vi höll på till på kontoret som mest, så då kom ju alltid banden in på kontoret och snackade och sådär. Och då spelade vi Filemon för Anders Norudde. Han blev fullständigt liksom tagen. Han bara låg på golvet och rullade runt och bara slog sig på knäna och tyckte... Så han blev helt i extas. Det var det bästa jag har hört. De är kompisar nu.
Men jag tänker,
och de har gjort flera covers faktiskt på Filemon. Martin Rössel och De Dummaste där tror jag har gjort också.
Det låter högst troligt.
Flygande tunnan med Micke Katze, för de gjorde någon. Torbjörna Belly har nog gjort Henning i sin presenning.
Bob Hund har aldrig gjort det, va?
Nej.
Det var ju kändes som att de hotade med att göra det i alla år.
Ja, precis. Jag la ut på Facebook om att i sommar, i augusti, 14 augusti på Liseberg, så är det några som ska göra Filemon-låtar för barn.
Mm.
Och då i samband med det så var det någon som hade lagt ut någon sån här teknoversion. Till och med vi har gjort en cover på Filemon Arter, alltså som låg på SoundCloud, som nästan ingen har lyssnat på. Men så, ja, roligt. Alltså det är ett fenomen bara som lever.
Ja, och att man gör det för barn, det tycker jag är det minst anmärkningsvärda egentligen.
Nej, precis.
är ju musik som, alltså, för mig var det musik som man ibland stötte på som barn och, ja. Och fann någon sorts glädje i att här är någon som uppenbarligen är vuxen och uppenbarligen får ut skivor och som ändå inte spelar så mycket bättre än vi.
Nej, precis.
och det fanns ju någonting, alltså det finns ju någonting oerhört naivistiskt såklart, ja, i hela uttrycket.
Självklart.
Men en annan legend säger ju att de skickar er det här rullbandet och att ni sen vill spela in det med bättre ljud och att Filemon säger nej, det här blev för bra.
Anders åkte till dem med en bandspelare och lite bättre mikrofoner, men det var mikrofonerna som de var för bra. Det gick inte att få fram rätt dist, så att det var så det var.
Ja, ah, okej. Okay. Men det är lite sant.
Och så lämnade han en hög med band där. Och sen kom det tillbaks band med posten fulla med låtar. Och så var vi i vårt sommarkollektiv utanför Sunne, där vi höll till då. Så lyssnade vi alla och fick betygsätta låtarna 1-10. Och de som fick mest poäng fick komma med på plattan. Det var så mycket material så det gick inte att få plats med. Liksom.
Jag förstår. Mm. Den här farmon som man hör ibland på skivorna. Mm. Om du nu ska prata i bandspelaren så säg, sjung då någonting vettigt. Håll inte på med sån trams och flams. Är det deras riktiga farmor?
Jag vet inte.
Nej. Jag försöker komma ihåg.
Snedtänkt.
Ja.
Nu tycker jag vi har ju gjort mycket annan musik än film och Arthur också.
Absolut, vi kan gå vidare. För att nu är vi fortfarande på den tidiga halvan av, eller första halvan av 70-talet. Ni är fortfarande Stockholmsbaserade.
Mm.
Vad är det som får er att ta er till Koppom? Eller finns det någonting mer på vägen vi bör nämna?
Nej men alltså vi var det här gängen som... Vi hade upptäckt liksom vad Sverige var vackert, för vi hade åkt upp till Hälsingland och upptäckt liksom spelmansmusiken och sådär, och i samband med det vad vackert det var. Så fick vi hyra ett ställe upp i Hälsingland och det blev så här jättepopulärt. Folk kom dit hur mycket som helst och det var ganska rörigt och några ville köpa det och vi tyckte så här, men vi vill inte köpa det här huset med dem. Vi hittar något annat ställe. Och så började vi titta på Värmland, satte in en annons i tidningen och så hittade vi ett ställe utanför Sunne som vi hade i några år. Vi satte en telefonsvarare på kontoret som vi då hade i Stockholm att ringa det här numret istället, och så tog vi med oss några pärmar och så man kunde ringa och beställa nya upplagor om det behövdes av skivorna och sådär. Och så var vi där på somrarna och så tyckte vi att men vad fint det är här. På här skulle man ju kunna bo året runt och ha en studio. Och så började vi leta hus. Och så hamnade vi i de här krokarna och så hittade vi det här huset. Och så köpte vi det billigt och så började vi bygga.
Men är det här det vi kallar gröna vågen? Är det liksom en längtan tillbaka till naturen och storstaden är så dekadent?
Ja, alltså, jo, men det var väl en också att man upptäckte naturen. Jag hade inte åkt runt i Sverige med mina föräldrar som barn eller sådär.
Därför du är ganska stockholmsk i botten.
Ja, och Anders också och så. Anders var väl mer natur, han var ju så här gammal fågelskådare och fjärilsamlare och sånt där, men man var ju väldigt liksom runt i Stockholm och så det var lite häftigt att komma ut på landet och det var spännande liksom att komma hit till Koppom. Det var som att åka tidsmaskin liksom, som om tiden hade stått still. Det var så annorlunda på jättemånga olika sätt, och sen var det jättespännande att bara sätta tänderna i det här gigantiska bygget som det blev. Det var två killar från formverkstaden på Kapsylen, alltså ovanför Café 44.
Ja, Kapsylen är ett kvarter på Södermalm.
Ja, på Kärrhovsgatan.
Just det.
Café 44. Och det är ju liksom,
och där finns massa replokaler.
Replokaler, och så formverkstaden då var ett gäng arkitekter.
Ja.
Så Harry Klava och Tom Collins ritade hela studion och ombyggnaden och sådär. Och så var det en kille som hette Gösta som var snickare som också hängde med. Och så kom det hit liksom kompisar och kompisars kompisar och en del musiker och var här i olika perioder och hjälpte till att bygga. Och det var mycket man inte visste, men det var ju alltid någon som kunde någonting. Och så här. Och Harry och Tom var väl de som var snickaren då som kunde mest Gösta. Men vi hjälpte till allihopa. Jag menar, jag har... Du ser alla de här tygklädda... Vad ska man kalla det för? Plattorna i taket.
Ja, man de kan man kalla jag, det för plattor.
Ja, de har jag klätt med tyg. Och,
vi sitter alltså i er studio, ja, ska jag säga. Musikstudion.
Precis. Där men liksom,
diverse band har spelat in.
Man fick lära sig liksom.
Ja, men för i Stockholm har ni aldrig haft en egen studio egentligen.
Nej, vi jobbade i Studio Decibel som Anders var med och byggde upp.
Ja, var låg den? Och
men på Katarinavägen, den ligger där fortfarande.
Ja.
Men nu heter den något annat.
Den hade inget eget skivbolag utan den var sin egen...
Ja, det var en egen studio som någon annan ägde. Men som Ingmar Olsson som Anders jobbade med byggde upp den och så. Och Anders jobbade som tekniker där mycket men gjorde väldigt mycket av våra grejer där i början också. Ofta på nätterna och lite sådär. Så vi kunde liksom använda den. Och det var mycket därför som vi kom på att vi ville ha en egen studio. För när ändå banden åkte runt och spelade på alla gratisfester överallt och så. Så tänkte vi att men då kan de ju lika gärna komma förbi studion och så spela in. När de ändå ut och åker. Men sen när studion blev klar, då var ju hela musikrörelsen förbi och så kom punken. Så första ja. Bandet som spelade in här, det var Grisen Skriker.
Ja, ja, ja.
Som sorts proggiga punkare kan man kalla dem för.
Ja, men vissa skulle nog säga det. Där och då så fanns det nog, efter vad jag förstår, en viss konflikt mellan liksom, gallerianpunkarna och progpunkarna. I Stockholm i alla fall. Liksom, gallerianpunkarna som var med, liksom, hade varit i London och visste liksom, hur man skulle klä sig. Och, och progpunkarna som gillade... Alltså, Ebba Grön gjorde ju covers på Gunder Hägg och Blå ja, Tåget och KSMB tänkte göra det.
Ja.
Och Ebba Grön spelade ju med Dag Vag som väl var också någon sorts gräns. Mm. Alltså ett ben i respektive våg.
Jo, precis. För sen kom ju Dag Vag också i den vevan, 78.
Ja, precis. De är ju som, de fungerar och verkar under punk-eran, men de har väl egentligen mest progg-ideal.
Jo, men alltså Stig Wig då, han åkte ju runt med Trägges och Stenar tidigare under namnet Per Gud.
Just det.
Och var världens hemligaste kille som aldrig sa någonting och gömde sig bakom ett par tjocka goggles liksom. Och var superhemlig. Och sen plötsligt så dyker han upp som en Groucho Marx-figur liksom, som gubben ur lådan. Och tar röven liksom på hela musikrörelsen. Alltså den där delen som hade kidnappat musikrörelsen. Det var ju liksom ett litet up yours till hela det här stiffa vänster...
Politruckerna.
Ja, politruckerna. Och det var ju härligt. Och det älskade ju vi såklart.
Ja, precis. Vi kan återkomma till Dag Vag snart. Men Grisen Skriker som kom också från vilken Stockholmsförort?
Men det vet jag, var lite olika tror jag.
Okay.
Alltså vi var ju inte i Stockholm då. Anders var ju i Stockholm en del. Eller åkte runt och medan vi byggde så fick vi spela in på andra ställen. Men jag var ju här liksom. Och skulle passa kontoret och laga mat till hela bygglaget gjorde jag också varje dag. Såg till att det blev liksom ordning på torpet med arbetstider och sånt.
Jag förstår. Men just Grisen Skriker var ju egentligen jämte Ebba Grön och KSMB. Det var ju liksom det tredje stora punkbandet. Sen så, de gjorde väl aldrig någon LP va?
Nej.
Det blev bara en EP och sen så splittrades de.
Ja.
Och därför så har de kanske inte överlevt på samma sätt. Men de gjorde ju den här 65-låten
ja.
som väl dök upp i någon reklamfilm då.
Ja,
så som det brukar bli. Jag tror för alltså något pensionsbolag, pensionsförsäkringsbolag och så.
Där har vi nog blivit snuvade på lite pengar.
Varför skulle inte ni bli det när alla andra blir det?
Ja, precis.
Varför skulle ni?
Nej, självklart. Det var ju samma med Sagan om ringen. När den väl hade kommit ut och Anders fick ju ingen napp där i USA. Men så ett år efter att den hade kommit ut så var Karisma i London intresserade. Så då gjorde vi ett kontrakt med dem, Worldwide. Och så gjorde de i sin tur liksom licenser. Och så de gjorde en licens till USA till någonting som heter Buddha Records. Och då hamnade den skivan på Billboard-listan med en bullet på någonting. Jag vet inte om det var 20:e plats eller någonting i den stilen.
Men det handlar om ganska många sålda skivor.
Och sen gick Buddha Records i konkurs.
Aha, var det så det gick till?
Då blev det inga pengar.
Nej.
Till varken den ena eller de andra, men till några blev det väl det i alla fall.
Ja. Någonstans kom det pengar, ja.
Precis, men inte till oss i alla fall.
Den här Bo Hanssons Sagan om ringen-platta, alltså, har du någon siffra på hur mycket den sålde? Vet du det?
Inte i USA, vet jag inte.
Men i Europa, i Sverige, har vi några siffror alls?
Jag kan inte säga det, men den har sålt mycket.
Ja.
Jag har inte varit så där speciellt upptagen av försäljningssiffror faktiskt.
Nej.
Det är inte det som, mycket av det bästa vi har gett ut har inte sålt allt, någonting nästan.
Nej, samtidigt är det väl dels är det väl en förutsättning för att ett skivbolag ska kunna överleva på sikt, att någon någonstans köper skivorna.
Ja, men så det är så det har varit. Så det är så att de som har sålt mycket har fått finansiera det som inte har sålt så mycket. Och vi har inte tagit ut just några... Vi har ju haft sådana där existensminimumlöner eller inga... Inte ens det ibland, utan liksom...
Och sen har ni haft någon så här piratförlaget deal, va? Att ni delar 50-50 med banden.
Ja, det hade vi. Och det visar sig att det är en jättebra deal om man gör en upplaga. Det är svårt om man gör nytryck hela tiden, för då kan det vara svårt att visa när är det break-even och sådär.
Mm.
Och det visar sig ofta att det var plus minus noll om man skulle haft en annan deal. Det är bara de som sålde riktigt mycket tjänade på det. De som inte sålde mycket, de tjänar ju ingenting på det.
Utan nej, det
då var det ju en förlust för oss och ingen vinst för bandet.
Ja, just det. Och det var den här dealen som när Jan Geo och Lisa Marklund och ja, Ann-Marie Skarp, när de grundade Piratförlaget, så då kritiserade som jag branschen för att ni kommer bara satsa på storsäljare, för det är bara storsäljare som vinner på att ha den dealen.
Mm.
Det vill säga, alltså normalt så får ju författarna vad det nu är, 22,5% eller så här i royalty. Men här är då istället dealen att författaren får ingenting förrän alla initialkostnader är betalda, och från det ögonblicket så delar man lika.
Mm. Och det var en sån deal vi hade. Vi tänkte att det var enkelt. Och det är enkelt om man gör en upplaga, så är det ju, då är det ju väldigt lätt att se. Men om du har gjort en upplaga så har den gått lite plus.
Mm.
Och så gör du en upplaga till. Då hamnar du ju på minus innan du har sålt den nya upplagan.
Mm.
Och då vet man inte liksom... Vad ska vi göra break-even och sådär. Och det blev kluddigt. Men på den tiden var det också så här att musikerna kom ofta in på kontoret och så hade vi en handkassa och så fick de liksom, jag behöver 300 spänn och 300 kronor. Det var ganska mycket pengar på 70-talet. En flaska vin kunde du köpa för 4,50 liksom. Så 300 spänn.
Det är många flaskor vin.
Det var många flaskor vin. Så att de kom ju nästan aldrig ihåg det, att vad de hade fått för pengar eller för av. Så ofta var det så här, får jag aldrig någon avräkning? Ja, men jag har fått ett papper här. Ja, men det har jag slarvat bort. Okej. Okay. Men det var många som aldrig gick runt. Men så hade vi ju storsäljare Jag menar, Sagan om ringen var ju en storsäljare. Det var ju en jättebra grundplåt. Kebnekaise sålde ju bra. Fläsket sålde ju bra. Den upplagan.
Fläsket är alltså, fläsket brinner.
Ja. Samla mammas manna sålde väl skapligt också.
Gjorde du det? Det gör ju mig väldigt glad att höra. För att det är ju ingen, det är ju ingen helt lättillgänglig musik.
Nej,
det Klåsa är knapp det. I tatet och så. Det är ju inte helt...
Nej, men det
Socionom Fusion döpte Fredrik Lindströms kompis Hasse Pihl till ja. I tv-program.
Ja.
Och det är ganska träffande. Men, ja. Men,
ja, men det är ju liksom intellektuell musik kan man säga.
Ja.
Och den tillhör väl den här, det som heter progressiv någonting, alltså det utländska progressiv. Så, och det är ju intrikata vändningar och taktbyten.
Och låtsaspråk och
ja,
så här.
Ja, ja, och virtuost på många sätt och så.
Alltså, jag kommer på mig själv att tycka mer om den än vad jag trodde. Alltså, som ung hånar jag det där ganska lätt. För att, ja, det är ganska, ganska enkel måltavla för parodi. Eller för det, är ju, det finns ju, även om det finns väldigt mycket humor och väldigt mycket liksom, glimt i ögat, så kan man också uppfatta det som lite pretentiöst.
Mm.
Och allt som är lite pretentiöst är också ganska lätt att parodiera.
Mm.
Men ju äldre jag blir så ser jag ju mer av den där humorn och ja, lekfullheten.
Det var det verkligen. Och de kunde som live så kunde de ju liksom hålla på och domtera publiken liksom och få dem att dela sig i halver och göra allt möjligt. Alltså de hade mycket den här lekfullheten.
Mm.
Och sen gick ju Lasse Holmer vidare med, han var ju tycker jag en genialisk musiker. Vi gjorde den här 12 sibiriska cyklar med Boeves salm och sån där. Han, ja.
Men det var ingen stor säljare.
Nej, inte 12 sibiriska cyklar. Den kanske, den gick väl runt i alla fall
på, ja,
efter, ett tag, efter ett tag. Men Boeves salm är ju en sån där klassiker numera i den svenska musikskatten. Den har du inte hört.
Boeves salm. Mm. Ja, alltså när jag känner igen det här jätteväl, men jag kan inte alls koppla det till 12 sibiriska cyklar.
Mm, den låter ni med där. Men sen har det ju gjorts, Janne Lukas har gjort någon hemsk version i, och lite sådär. Nej, men det är ju verkligen en sån där fantastisk låt.
Jag är glad jag blev att namnet Janne Lukas droppades. Jag tror på över 200 snedting tror jag aldrig att vi har sagt Janne Lukas. Men nu gjorde vi det. Han som alltså var huspianist i V5 på 80-talet och som sjöng Växeln Hallå i Melodifestivalen. Och som ju även gjorde någon turné med Pugh och Ola Magnell några år dessförinnan. Nåväl, Lasse Holmer, ja men Samla mammas manna, det var väl också där, vad heter han, Koste...
Mm.
Vad heter han?
Koste... Apetrea.
Mm. Som fortfarande är verksam och som för bara några år sedan satte ihop den här liksom fruktansvärt maffiga, fylliga progboxen.
Ja.
40 CD eller så.
Ja.
Då har han vänt ut och in på alla kassaskåp.
Ja, men Sveriges Radio gjorde ju väldigt mycket tonkraft och allt vad de hette. Gjorde ju mycket fina inspelningar på den tiden. Det var tider det du. Det var annat än hur det låter idag på P3.
Ja, det var annat. Jag säger inte att det var bättre eller sämre.
Det var mer diversifierat kan man säga.
Ja, det beror på vem du frågar. Det finns ju många, så här, en Magnus Uggla till exempel, som du kan ju när som helst fråga honom hur lät radion på 70-talet, så kommer han att säga på sin...
Det lät skit.
Ja, sin allra argaste östermalmska kommer han att prata om den jävla proggen som förstörde hans ungdom.
Ja.
Så att det beror ju alltid på vad det är du vill ha.
Det gör ju det. Och det är ju det som är så häftigt med musik, att det finns något för alla. Man kan inte säga, alltså man kan säga det där är ingenting som talar till mig om viss musik eller sådär. Men, och sen finns det viss musik som jag känner är bara spekulativ och tråkig, men smaken är som baken. Och det som vi har letat efter alltid, det är ju att försöka hitta sånt som inte låter som allt annat. Då får man ju liksom skylla sig själv om det är ingen annan som gillar det.
Ja, det får man göra.
Ja.
Men ska vi göra så här? Okej, nu har ni liksom flyttat in i Koppom. Nu är vi som 78-79 någonting. Ska vi göra så att vi trycker på paus och väntar en vecka med fortsättningen? Så säger jag välkommen tillbaka till dig om en vecka. Och så kan jag bara lite snabbt rabbla sånt du vet. Vet du vad det är för ett program du medverkar i?
Snedtänkt.
Just det, alldeles rätt. Det finns på Facebook, finns en grupp, det finns en sida. Kan man välja att gilla eller gå med i, eller låta bli. Det är helt frivilligt.
Fast det är bättre att gilla.
Det var du som sa det.
Ja.
Man mailar mig på helst bara positiv respons, @gmail.com. Niklas Runsten har klippt och klistrat och den här stackars lilla 20-någonting-åringen, han har fått sitta och googla på sånt som samlar mammas manna och sånt. Ja, det har varit en utmaning, förutsätter jag för honom. Och sen har Andy Lundgren i vanlig ordning gjort liksom allting liksom rent och behagligt för hörselsnäckan. Men då hörs vi om en vecka, så då behöver jag inte fråga dig, vet du vad vi ska prata om nästa vecka?
Nej.
Nej.
Snedtänkt.